Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna till Aktiesnack. Med mig har jag Peter Westberg, även känd som Finfluencern Matematikern på Twitter med sina 15 000 följare. Och den som pratar är jag, Magnus Skog, även känd som Analytikern 1234 på Twitter. Men Peter, vem är personen bakom Matematikern?
Jag heter Peter, jag är 26 år och jag jobbar som analytiker på Kalkyl där jag är en av tre medgrundare. På Twitter kallar jag mig själv för Matematikern, som du sa, och jag har en bakgrund som professionell fotbollsspelare också. Under tonåren så representerade jag ungdomslandslaget i fotboll och jag debuterade också i Allsvenskan på Gamla Ullevi i Göteborg när jag var 18 år. Och där peakade jag i min fotbollskarriär, kan man säga. Efter det tog jag ett steg neråt i seriesystemet för varje år som passerade för att sen ställa skorna på hyllan redan som 25-åring. Och för ungefär 6 år sedan så snubblade jag in på Finanstwitter, som har blivit en väldigt stor del av mitt liv, och poddvärlden, och sedan dess har börsen varit min största hobby. Så idag känns det ju ganska häftigt att dels då driva ett analysbolag som jag själv har varit med och grundat och nu även då få starta en podcast inom ämnet. Men Magnus, vi är ju två pensionärer här i studion. Berätta mer om dig själv och din pension. Hur gick det till? Var det Bitcoin, Dogecoin med hävstång?
Det var en jävla massa Dogecoin. Nej, men det var helt rätt i vad du säger. Jag är pensionerad sedan i höstas. Jag var aktieanalytiker tidigare på Erik Penser och även lite på Redda innan det. Och liksom du så har ju börsen varit min stora passion och intresse de senaste 3,5 åren. Och under den tiden så har jag haft en genomsnittlig årsavkastning på ungefär 55%. Och jag tror att den har uppnåtts genom många olika tips och tricks när det kommer till investeringar. Och det är lite syftet med den här podden. Det är att förmedla de grejerna som vi tror gör en till en bättre investerare och även lyfta lite intressanta investeringsidéer som då tjänar som inspiration till er lyssnare.
Då kan jag välja att säga att 55% är bra mycket mer än vad jag har presterat. Jag har väl omkring 40% på samma tid som du har 55%. Så där ligger man i lä.
Och i dagens podd så har vi med Petter Hedborg som gäst. Varmt välkommen, Petter.
Stort tack.
Detta är ju en podd för att bli en bättre investerare och Petters track record på börsen är verkligen världsklass. Han har avkastat 55% om året i årlig avkastning i 16 år. Och för att få lite perspektiv på vad det innebär så innebär det att man på 16 år har gjort 1100 gånger pengarna, eller 110 000%. Så att vi ska försöka bena ut lite i dagens podd hur Petter har gjort för att få det här enastående resultatet och förhoppningsvis ge lite inspiration till lyssnarna.
Och förutom att ha en väldigt fin avkastning och en bra karriär som privatinvesterare så driver du även Modler Finance, ja, Petter. Som jag noterade har tagit sig över den fina tröskeln 100 miljoner kronor i ARR också. Detta utan att ta in något riskkapital. Och det är ju också helt fantastiskt. Så stort grattis till det.
Stort tack.
Och vi kan väl börja med att gå igenom hur allt startade för dig. Vad fick dig att bli intresserad av aktier och vad fick dig att bli entreprenör?
Första fröet var egentligen som säkert många, någon morförälder eller förälder som på något sätt liksom introducerar begreppet och konceptet. Och för mig var det då min morfar som faktiskt introducerat båda mina största intressen, sportfiske och aktier. Och han hade köpt aktier i Gunnebo för att han på något sätt hade liksom i jobbet fått kunskap om den branschen och intresserat sig för det. Då var det mycket liksom stängsel och spik i princip som Gunnebo sålde, om jag kommer ihåg rätt. Och då gavs jag chansen att liksom köpa aktier. Jag tror att det var för ett par hundra kronor. Och så var det liksom typ ett par hundra kronor i courtage. Jag vet inte vad den där totalavkastningen blev. Men det fick mig i alla fall att inse att man kunde liksom investera i saker som kunde gå upp i värde om det underliggande bolaget gick bra. Så där såddes något typ av frö. För att jag sålde den där aktien något slash några år senare. Och sen var det egentligen inte förrän gymnasiet när en vän började intressera sig för aktier och gick upp i datasalen på rasterna som jag började liksom, just det där fanns ju. Och då tog det fart på allvar. Så att under gymnasietiden var det mitt aktieintresse föddes.
Och entreprenörsintresset?
Det är väl samma sak där. Mina föräldrar är båda två liksom entreprenöriellt lagda och alltid haft olika typer av mindre, men verksamheter igång. Och jag har liksom alltid lockats av den där frihetskänslan. Att liksom kunna få bestämma själv och kunna få styra själv. Så det var egentligen en huvudanledning till att jag började plugga på Handels. För jag visste att de hade en företagsinkubator där man liksom fick en språngbräda att våga starta någonting. För det är ju egentligen typ det svåraste med att bli entreprenör, om man ska kalla det för det. Att faktiskt våga släppa taget och göra det. Och är det någon gång det är lite enklare så är det väl under studietiden. När man faktiskt har ett studielån att luta sig tillbaka på.
Och just Handels, det är väl också lite, går lite i familjen? Du har två bröder, va, som har
pluggat? Nej, en bror och så min pappa. Right. Så det var ju snarare då tvärtom. Att jag var liksom super-anti-lillebror som inte ville göra samma sak. men jag hade ju liksom fått det här aktieintresset där jag insåg att jag kan ju inte liksom grundläggande redovisning. Det är nog ganska vettigt att kunna. Och nu i efterhand så jag läste ju redovisning om marketing. Och liksom marketingdelarna, där mycket ekonomisk marketing blir liksom prissättning, företagskultur, sådana bitar. Det har faktiskt varit det som har givit mig mest i form av där studier har kunnat omsättas i någonting som jag faktiskt använder i det dagliga. Nu när man har ett bolag med lite fler anställda så inser man hur viktiga de där mjuka värdena är.
Vad känner du har hjälpt dig mest när det kommer till aktier? Är det entreprenörskapet eller handelstiden?
Entreprenörskapet betydligt viktigare än handelstiden för mig som investerare. Men egentligen ingen av de sakerna trumfar ju att praktisera. Alltså att bara kasta sig ut och börja. Det är ju det som har lärt mig absolut mest. Att jag hade lite flyt och började tidigt och hade liksom tid på mig att göra misstag med väldigt, väldigt lite kapital och sen successivt blivit mer och mer strikt en strategi.
Och det där är ju någonting som faktiskt vi har chattat lite om på Twitter också, det här med teori mot praktik. På Twitter så skrev du så här till mig och nu citerar jag: känns det fel så struntar jag i det även om det i teorin är rätt. Att du litar väldigt mycket på din gatt och magkänsla. Berätta lite mer om det.
Ja, men så är det verkligen, och det där är ju viktigt att sätta lite i kontext. För att i början av en viss investerarkarriär, då kanske man inte ska vara jättetiltad åt det hållet. Och det kanske egentligen säger sig självt om man tänker efter lite. För du kan ju inte riktigt ha en magkänsla i början av din karriär. Du kan ha en magkänsla, men så som jag definierar magkänsla så är ju det liksom mönsterigenkänning från tidigare erfarenheter. Och har du bara hållit på 1, 2, 3, 4, 5 år, då kommer inte du ha sett tillräckligt många situationer för att liksom ha ens chans att få en magkänsla som hjälper dig i dina investeringar. Utan då ska man nog ha en lite mer teoretisk approach och liksom räkna, tänka och basera sina beslut på det. Men när man har hållit på ett tag så går det skapligt enkelt att hitta liksom teoretiska investeringsmöjligheter. Det finns så mycket fina verktyg nu med screeners och så mycket enormt mycket mer och bättre informationsunderlag som bland annat ni på Kalkyl bidrar till och många mer för de riktigt små bolagen. Så det är inte där egentligen den trånga sektorn är, utan det är ju liksom att bena ut vad som är underliggande det där. Och då blir det till slut för mig då väldigt många möjligheter som ser fantastiska ut, men som kanske bara inte är rätt för mig, för att jag är inte tillräckligt smart eller jag är inte tillräckligt påläst för att förstå vinkeln och möjligheten och därmed syna den. För det är ju så, för att en investering ska bli bra så ska man både ha rätt i att bolaget går bra, men du ska också klara av att följa med i hela investeringen. Så det går ju att investera i väldigt bra bolag, men ändå göra dåliga investeringar i det bra
precis,
bolaget.
Precis, om du inte har en personlig conviction för det så kommer du inte handla bolaget rätt. Den klassiken.
Precis så. Och det är ju där jag har landat i att självklart så måste siffrorna stämma överens med vad jag letar efter. Men det är väldigt ofta som jag ser teoretiskt bra investeringsmöjligheter, men det jag bara inser att det här känns inte riktigt rätt för mig, och då gör jag dem inte.
Hur räknar du på den här case?
Väldigt enkelt. Jag är långt ifrån något Excel-proffs eller sitter med avancerade modeller, utan att ha en modell och lägga egna prognoser, det tycker jag är helt avgörande. Det bör alla göra, men det kan vara väldigt, väldigt enkelt. Du kan egentligen bara lägga nettoomsättning och EBIT. Och då ska du ju då ha en idé om hur det här bolaget ska växa över kanske 3 år framåt. Att prognostisera längre än så är det väldigt få som gör på ett framgångsrikt sätt. Men 2-3 år framåt kan man nog ha en skaplig gissning. Och det är också nästa grej, att det är okej att gissa. Alla gissar. Investering handlar om att göra kvalificerade gissningar. Så det handlar inte om att ha rätt eller pricka mitt på, utan det handlar om att ha en tes och sen så mappa ut någonting som matchar mot den tesen. Och sen då rörelseresultatsnivån är för mig den som oftast passar bäst. Och då ska jag också ha en idé om vilken marginal det här bolaget kan ha. Och sen kan man ta det till nästa nivå och mappa både till exempel bruttomarginal och rörelsemarginal. Det är en av liksom de första och bästa knepen, att försöka hitta bolag som har en hög bruttomarginal men ännu inte en hög rörelsemarginal. För du vet, det finns det potential att vara väldigt lönsam. Man kanske inte har kommit till rätt skala eller det finns andra anledningar. Men jag har alltid ett enda sheet där jag målar upp 2-3 år bakåt, 2-3 år framåt, och de dagen när det blåser ordentligt på marknaden så öppnas den där alltid för, hur var det nu? Ja, men fasen, det här blev ju några klicks billigare idag. Ja, men jag känner mig fortfarande trygg, jag tror fortfarande på bolaget. Ja, vi kan lugna ner oss, för att även jag blir stressad när börsen går ner.
Du var ju inne lite där på din legendariska trestegsraket indirekt. Kan du berätta lite mer om den?
Ja, du tänker på att för att hitta ett, liksom, ett fantastiskt case, och ett fantastiskt case för mig i min strategi är ju ett bolag som då på 2-3 års tid, alltså min egentligen önskade investeringshorisont. Nu blir ju det ibland längre och någon gång blir det kortare, men liksom att hitta case på 2-3 år är väldigt effektivt, och hittar man rätt så blir det väldigt, väldigt bra. Det är en fin risk-reward i att försöka leta den typen av setups. Och det du vill ha då på en 2-3 års horisont, det är egentligen en kombination mellan topline-tillväxt, det vill säga att bolaget växer sin försäljning och blir större. Marginalexpansion, det vill säga att bolaget går från en kanske lite lägre rörelsemarginal till att närma sig sin peak margin, alltså vad kan det här bolaget tjäna som max, eller vad kan lönsamheten pika ut på i någon typ av steady state. Och sen till sist då, att bolaget antingen via sin storlek, via sin nisch och marknadsinriktning eller något annat liksom blir på paletten för fler investerare, och att investerarmarknaden är beredd att betala fler gånger den här vinsten. Och det är ju det som är en multipel expansion. Och den sker ofta efterfrågestyrd. Det vill säga att plötsligt så är det fler nya investerare, nya typer av investerare som vill in i det här, och så finns det lika många eller färre säljare. Och då kommer du ha en klassisk liksom, ekonomisk teori att när det finns fler köpare än säljare, då kommer priset gå upp. Och här definierar vi då priset som en multipel.
Och när din investeringshorisont ändå är så pass kort, får man ändå säga, ungefär 3 år säger du, så behöver det ofta vara någon form av kortsiktig trigger eller sån special situation. Vill du ge exempel på vad en sån grej skulle kunna vara?
Alltså 2-3 år liksom låter kort när man säger det i termer av liksom long term investing och sådär, men liksom, här kommer vi kanske in till vad jag ser och har lärt mig som entreprenör, att på 3 år i ett bolagsliv, det är väldigt lång tid. Det går att göra väldigt mycket. Många investerare tror att de ska vara så himla långsiktiga och säger att man investerar på 5 år eller 10 år.
Eller för alltid.
Eller för alltid. Men man, väldigt få som faktiskt gör det sen. Så att jag tror att jag med mina 2 till 3 år är mer långsiktig än många som säger att de är för alltid investerare, om vi tittar på de affärerna som verkligen görs. Så att varför jag har de här helst då 2 till 3 år, men ju längre jag håller på, ju mer likviditetsrisk jag får, ju längre blir ju den här investeringshorisonten. Det går att uträtta väldigt, väldigt mycket som bolag. Det är bra att sätta, liksom, det är bra att begränsa sig själv i att ja, men det här måste ske under den här horisonten för att det ska bli bra.
Hur ofta säljer du innan 2-3 år?
Oj, alltså det är svårt att säga hur ofta, men det händer titt som tätt. Och det kan ju vara ett antal olika anledningar. Har det varit fantastiskt, då är det ju så att priset springer iväg alldeles för fort. Men det är ju inte den vanligaste anledningen, utan där försöker jag bli bättre på att det är den anledningen man först ska liksom kompromissa med. Att har värderingen sprungit iväg för fort, men allt underliggande fundamentalt är i linje med eller bättre än ditt case, då är det okej att liksom tumma lite på sina egna regler. Mm. För att det är oerhört svårt att liksom se så långt in i framtiden och liksom förstå vad ett riktigt bra bolag kan uträtta. Men oftast är det väl att antingen bolaget inte presterar, att någonting händer som inte rimmar med det som var min tes, eller att jag plötsligt liksom tappar conviction, att jag liksom plötsligt känner att fasen, jag, när jag verkligen känner efter, jag tror ju inte riktigt bra, det går ganska bra, det är liksom skapligt i linje med vad jag trott, men jag känner inte det där sista. Liksom.
Det är någonting som har stört in.
Det är någonting som stör mig, och det går inte alltid riktigt att sätta fingret på. Det kan vara en vd som inte riktigt liksom, inte vet jag, kommunicerar eller tar beslut på det sättet jag hade förväntat mig, eller att det händer någonting med branschen som jag liksom inte riktigt gillar strukturellt, eller vad det nu är. Och erfarenhetsmässigt så det är väldigt sällan jag ångrat att jag har sålt någonting när jag börjat bli osäker. Men det är väldigt ofta jag har ångrat att nej, men jag ger dem en liten chans till här liksom. Nästan alltid när jag börjar bli osäker så ska jag bara agera.
Men det är intressant, du är inne lite på det här med att sälja de aktier du känner tveksam till och behålla dem som fundamentalt går bra. Och anledningen till att man ska behålla dem som fundamentalt går bra, det är ju indirekt tillbaka till din trestegsraket, att när det väl börjar gå väldigt bra på topline, marginalen ökar, då kommer marknaden också ge en högre multipel. Och när jag tänker på mina bästa investeringar, som exempelvis Note förra året eller Hexatronic förra året, då var det ju exakt det som hände, och det är då man kan få flera 100% i ett case. Men det var intressant att höra, har du några gamla case som du skulle kunna berätta om där exakt det här har skett? Och vad det var som fick dig att få upp ögonen för caset och vad du gillar med det?
Absolut. Jag har ju, i och med att vi har 550 börsnoterade bolag som kunder nu i Modular Finance, så har jag tråkigt nog lagt band på mig själv här under ett antal år och sagt att jag pratar inte om enskilda bolag och enskilda investeringar som jag gör för stunden. Och jag skulle väldigt gärna vilja det, för jag tycker det är fantastiskt kul att få mothugg och få lära mig mer. Men vi kan väl ta ett case som jag hade för många, många år sedan. Så blir det mer en historisk touch. Ett sånt case som jag hade för säkert, vad kan det vara, 10 år sedan, är Cellavision. Och det är ett exempel på ett bolag som inte liksom bara gick så där fantastiskt bra. De casen du nämnde för dig själv är ju liksom åt momentumhållet nästan. Det, liksom, det började bra och sen har det fortsatt bra, och då är det bara svårt att fortsätta rida det. Några av mina bästa investeringar, och där jag tar Cellavision som ett exempel, är bolag som jag har följt under 2-3 års tid men inte investerat i. Så jag började följa Cellavision 2009-10 och började se ett fantastiskt starkt medtech-bolag, men som liksom inte riktigt hade fått loss försäljningen, inte fått loss skalbarheten. Jag tyckte det var för dyrt. Och dyrt då var ju 3-4 gånger försäljningen för ett bra medtech-bolag.
Inte som 2020?
Nej, lite skillnad. Men jag ville vänta in rätt läge. Och det var då inte massa momentum och bra prestation, utan tvärtom. Att bolaget hade två kvartal, jag tror att det här var 2011, kanske 2012, när försäljningen vek och när bolaget plötsligt gick ifrån att tjäna sina 7, 8, 9, 10% till att förlora lite pengar. Men jag hade lagt massa tid på det här och förstått affärsmodellen, så jag insåg att det är egentligen bara den underliggande upphandlingscykeln av säljräknare som är egentligen den enda möjligheten för Cellavision att sälja sina digitala mikroskop som låg fel. Och det gick att se stora noterade bolag som sålde säljräknare, Sysmex och Beckman Coulter och Siemens. Så det var ganska tydligt vad som hände. Och då stod vi i ett läge där bolaget värderades till, om jag inte minns fel, 240 miljoner. De hade tagit in historiskt över de här 10 åren som de hade byggt upp sin verksamhet 220 miljoner. De hade till och med börjat dela ut pengar och de hade lite kassa. Så jag betalade i princip vad alla investerare hade stoppat in i det här och så inget avkastningsjusterat överhuvudtaget. Och så såg jag att här borde, när det här tar fart igen, vi kunna få en fantastisk liksom inflektion att marginalen ska upp. Bruttomarginalen var 70%, full distributörsförsäljning, det enda som behövs i volymer. Så då köpte jag rejält med aktier. Precis efter det så var det även då Ryssland som var inne och stökade och det blev jättestökigt på börsen. Och ett stort, välrenommerat svenskt fondbolag bestämde sig för att man skulle sälja ut. Så att jag låg väl som värst back 25-35% och bara fortsatte köpa egentligen. Och sen hade jag tålamod. Och jag red inte den investeringen i närheten av så bra som man skulle kunna ha gjort. Men jag fick väl till slut ett gav på 11-12 kronor och sålde väl på 55 eller 60 kronor. Och sånt där. Sen gick den, tror jag, till 250 eller något. Men där är ett utmärkt exempel på att det inte alltid heller behöver handla om att pricka ett momentum, utan ju fler bolag som du följer nära och kan bra, ju fler investeringsmöjligheter kommer du få. Och för mig är det ju liksom fantastiskt när jag hittar grejer som inte omskrivs varje dag på Twitter och diskuteras från alla håll och kanter. Jag tycker det är väldigt, väldigt härligt och skönt att kunna få göra mina investeringar i lite lugn och ro och ensamhet och inte bli alltför påverkad.
På tal om Twitter, vad använder du för verktyg för att hitta case? Är det liksom Twitter eller uppdragsanalys eller bara rapporter?
Också så här, kanske ganska abstrakt svar, för att det är nog ganska abstrakt. Jag har ju fördelen att jobba i den här marknaden. Så en av mina skärmar är alltid liksom nyheter via vår plattform MFN såklart, men också en börsskärm där jag bara liksom ser avslut snurra och nyheter från börsmedia rapporteras. Och det är liksom screening fast med mina ögon, att jag försöker läsa så mycket headlines jag bara kan och orkar. Men ska jag sätta fingret på någonting så är det ju de perioderna när jag hittar case, så är det de perioderna där jag orkar läsa väldigt mycket pressmeddelanden och väldigt mycket rapporter och lyssna på väldigt mycket calls. Ju närmare man håller sig bolagen, ju troligare är att du hittar någonting. Sen händer det absolut, och det har hänt historiskt, att det har varit någon profil som jag tycker är duktig. Ofta väldigt liksom små profiler, bara där jag ser att de har hittat och blivit specialister på ett bolag eller vad det nu är. Och så liksom triggar det mitt intresse, men ofta i kombination då med att jag har sett något annat eller läst något annat eller vad det nu är. Men om det är ett tips man kan ge, då är det ju liksom lägg tiden på att läsa pressmeddelanden, rapporter och lyssna på vad bolaget säger själva.
Mm. Ja, men det är intressant, för man går tillbaka till Cellavision. Det jag tog med mig från vad du sa var det viktiga där, det var egentligen att hitta egna nyckelparametrar för bolaget och sen våga tro på dem när marknaden sen inte höll med om det. Och det är då de riktigt bra lägena uppstår.
Det är helt rätt uppfattat. Alltså ju fler latenta case som du har i ditt huvud, och med det menar jag alltså bolag som du kan så pass bra att du egentligen på ett utfall, om det är att det blir ett dåligt kvartal och aktien går ner jättemycket, eller att man får ett visst avtal som är jätteviktigt, eller ja, vad det nu är, kan du egentligen agera på. Ett annat sånt case som är väldigt, väldigt likt egentligen, och det är också många år sedan så jag känner att jag kan prata om, är Fort Knox, ett bolag som jag alltid tyckte var fantastiskt. Vi tog in dem som kunder på Introduce när de omsatte 7 miljoner kronor, och vi sa båda två, jag och Måns, att liksom, det här kommer ju bli helt fantastiskt. Hade jag haft den strategin jag har idag så tror jag att jag hade gjort en bra investering i det. Men jag kommer ihåg, jag låg på 2,11 kronor och försökte köpa aktier, och den stod i 2,17. Och jag tyckte, nej, fasen, jag ska ha de här för 2,11. Och så fick jag liksom, ja, 200 aktier eller vad det var. Men där har man också lärt sig att liksom, gör bara investeringen. Så då missade jag det. Men sen några år senare så försökte ju Visma köpa ut från börsen. Och då gick det ju in massa såna här arbfonder som egentligen bara köper för att tjäna de sista 5 kronorna i spreaden mellan vad kursen handlas i och budnivån. Och då var det ganska tydligt att det här är hög risk att det faller i konkurrensmyndigheten. Och så gjorde det. Och det som hände då var att aktien var ju ner 30% eller 40%, jag kommer inte ihåg, intradag. För att arbfonderna får ju inte äga någonting som inte är en special situation. Och det här var ett pyttebolag med jättedålig likviditet, så de skulle bara ut. Så jag kommer ihåg, jag var i London faktiskt på ett möte och bara ringde Måns och gav honom inloggningsuppgifterna till min depå och sa bara liksom, köp för allt jag har, liksom, in. Och sen så var man inte så tålmodig och gjorde väl inom stora situationstecken bara 150% eller någonting på den affären. Men det är så här, ju fler bolag och investeringsteser du har latent i ditt huvud men inte utför vid varje given tidpunkt, ju bättre kommer det gå för dig.
Hur många bolag investerar du i normalt, och hur många följer du förutom din portfölj?
Alltså jag följde ju väldigt mycket fler bolag väldigt nära förut, så att jag har väldigt många bolag som jag kan bra, så att säga, historiskt, men som jag inte är fullt ut uppsjungen på, för jag har inte lika mycket tid åt det nu. För några år sedan så la jag ju mellan en till tre timmar i snitt per kväll när jag liksom kom hem kväll och helg. Nu har jag barn och liksom prioriterar annat. Så de senaste åren så har det varit ganska samma. Jag har haft mellan 4 och 8 case vid varje given tidpunkt, och väldigt ofta är det 5 eller 6, eller 4 eller 5 eller 6. Men back in the day så kanske jag kunde liksom 50, 60, 70 bolag och investeringsteser jättebra vid varje given tidpunkt. Och nu är det färre. Men det är egentligen bara en tidsaspekt.
Hur stor del av portföljen är onoterad?
Ingen.
Förutom Modular Finance då?
Förutom Modular Finance. Jag hade ju Södersportfiske som var onoterat. Nej, jag är väldigt, väldigt strikt min strategi där, och inser att för att en investering ska bli rolig för mig och meningsfull för mig, så vill jag inte göra liksom små investeringar, utan de måste vara tillräckligt stora för att jag ska verkligen se att de gör skillnad och för att jag ska känna att jag vill lägga tid. Och det är ofta att då ska de kunna vara liksom, ja, men minst 8-9% av min totala mina totala investeringsbara medel. Och då har inte det passat mig så bra liksom. Jag får väldigt mycket propåer och sådär. Men för att jag ska göra en onoterad investering så vill jag att det ska vara någonting jag vill engagera mig och lägga lite tid på. Och jag är inte sån som bara sprider mina liksom kort och så hoppas på att någon blir riktigt bra. Jag säger inte att det är en dålig strategi, det är bara att den passar inte mig.
Hur många innehav har du normalt sett?
Jag har normalt sett då de här 5-6 sådär. Och det kan få gå upp till 8 också.
Men hur stort kan liksom det största innehavet vara? Har du någon intern gräns?
Nu har jag det, men om vi tar Cellavision som exempel, eftersom vi pratar forntid här nu lite idag, som kanske 10 år sedan, då tillät jag det att få run free. Så att som värst, och jag säger värst för att så ska man ju inte investera, så lät jag Cellavision vara 75% av min portfölj. Det blev ju jättebra, men det kanske inte var särskilt bra risk-reward. Men tittar man på investerare som har ett högt avkastningsmål, jag vill inte säga avkastningskrav, utan för mig är det avkastningsmål, så måste man ju ta en risk någonstans. Och för mig har det alltid varit bolagsrisk som jag vill ta då. Men idag så säger jag väl att inget innehav får vara större än 30% i ingångsvärde. Så att när jag gör investeringen så får det inte vara större än 30% av portföljen. Det är ganska mycket.
Men sen kan det löpa på.
Sen ska det få löpa på. Men jag har i hyfsat modern tid haft investeringar som har blivit fantastiskt bra. Och som har blivit liksom för stora. Och det som händer då är att då sänks min tröskel för vad jag kan acceptera i vad som händer i caset. Och då är det de här som vi pratade om, att värderingen blir för hög, att de inte exekverar riktigt så som jag vill. Så att i de fallen så kan även jag tänka mig att om man då ska kalla det för skala av, så, men inte egentligen per se. Om allt skulle se fantastiskt ut, om det fortsatt är liksom en okej värdering, en grym underliggande prestation, ja, men då ska den få bli både 40 och 50 och mer av portföljen. Men däremot så kommer mina liksom relativa krav på caset öka när det är över 30% av portföljen. Ganska oteoretiskt som mycket i det jag håller på med, men det känns rimligt att tänka så. Att vikta är någonting så hårt på grund av att det alltid finns risk för oväntade saker som händer i ett enskilt case, så ska kraven bli ännu högre ju större del av portföljen det blir.
Ja. När du jagar multiplexpansion också, det vill säga när du söker efter de här trestegsraketerna, är det något speciellt börsvärde då som du helst äger?
Ja, men vi har ju gjort lite studier på det där.
Jag tänkte att du har ganska bra koll på det.
Ja, precis. Så då är det väl ofta i två skeden skulle jag säga. Först, det ser man inte riktigt i data, men jag vill ändå mena på att det är så. Men det första är väl liksom någonstans kring 1 miljard. Det beror lite på vad det är för typ av bolag. Det kommer skilja sig mellan ett fastighetsbolag och ett högteknologiskt bolag. Ett högteknologiskt bolag i en egen nisch, där räcker det med 1 miljard i börsvärde för att en del fonder ska vakna. Och nu, det tycker jag är fantastiskt kul att vi får fler och fler såna här nya typer av investerare. Alltså små aktivistfonder som kanske själva har en väldigt koncentrerad strategi, eller nya typer av mer entreprenörsdrivna fondbolag och fler sådana investerare som kommer delvis då konkurrera med mig och leta efter de här casen, men som jag också då kan använda till min fördel, för jag tror att de kommer hitta dit jag hittade innan, så att säga. Så det är väl dels där, och sen så har du ju liksom en till effekt när kanske ett bolag antingen byter lista från en MTF till en reglerad marknadsplats, eller går över kanske 10 miljarder, för då kommer det ju plötsligt, och det är inte bara börsvärde ska man säga, utan det är också likviditet. Likviditeten i aktien som dagsgenomsnitt är ju oerhört viktig för fonderna. Ofta viktigare än börsvärdet, för de drabbas ju av både inflöden och utflöden, och då vill de både kunna öka upp när de får massa inflöden, och de vill kunna komma ur när de får massa utflöden. Så det, när jag pratar med förvaltare, är det nästan viktigare att de säger att det är allt för lågomsatt. Och det får en till effekt där, kanske vid 10 miljarder, att det börjar komma in lite indexfonder och lite sådana mer liksom passiva flöden.
Så det är egentligen där vid 1 miljard, så är det en känsla att det är då fonderna börjar komma in.
De kan börja komma in då, det är inte alls säkert. Det finns case som inte passar fonderna och går upp till både 2 och 3 miljarder innan någon fond riktigt har hittat det där. Men det kan hända.
Så men när de väl hittar in det, då man får lite multipel expansion.
Ja, men då har du ju den där klassiska utbud efterfrågan. Alltså ja. Man ska tänka, många pratar om multipel expansion och det låter lite fancy som ord. Liksom. Men vad är det då? Jo, men det är egentligen när efterfrågan på aktien, det vill säga det finns plötsligt många fler typer av investerare och fler i antal som vill köpa den här aktien. Och sen så är det färre än vanligt, eller lika många som vanligt, som vill sälja den. Då kommer man ju plötsligt, precis som om du skulle stå på Hötorget och hitta några superfina hallon, då är du ju liksom beredd att betala ett högre pris för just de hallonen just nu. Och då är ju det priset på en aktie är ju inte vad, om den står i 15 eller 20 kronor, utan det är ju liksom multippen som är det viktiga. Hur många gånger vinsten jag är beredd att betala. Och då åker den upp. Man får helt enkelt hosta upp lite mer för att få chans att hänga med på den här resan.
Djupdyker du också i vilka aktörer det är som köpsäljer?
Ja, alltså mycket av det här som vi pratar om nu är ju liksom väldigt generellt. Och det måste ju vara för att man ska kunna applicera det på en strategi. Men för mig så är ju alltid djupdykning. Alltså jag tänker ju så här, men just det här caset bör attrahera någon av de här tre investerarna där jag har pratat med förvaltaren och vet att jag kommer kunna liksom presentera caset för honom eller henne vid den här tillfället om det här händer. Alltså det, jag blir väldigt, väldigt detaljerad i vad jag ser för scenarion och för olika möjligheter.
Och på tal om det, vad kollar du mer på när du ska göra en investering? Vi har varit inne lite på trestegsraketen och djupdyken, men vad är det för faktorer som är viktiga och som du tror att kanske vissa investerare missar när de kollar på bolag?
Det viktigaste för mig och det jag ofta börjar, det är ju att förstå affärsmodellen. Det är väldigt många som är liksom fokuserade på att förstå produkt och marknad, och många är konkurrensfokuserade och patentfokuserade och sådär. Jag är ju mycket mer så här, inarbetning är väldigt starkt. Har man lyckats komma in på de här sjukhusen för ett medtechbolag, de här kunderna för ett mjukvarubolag eller de här distributörskanalerna för ett litet industribolag, då liksom, ja, men då vet jag att produkten är tillräckligt bra och står sig i konkurrensen. Då behöver inte jag egentligen lägga så jättemycket jobb på det här och nu. För sådana saker ändras inte bara på ett eller två år, normalt sett. Sen ska jag göra en långsiktig analys och förstå deras positionering och sådär. Men det är inte där egentligen som är det viktigaste, tycker jag, i början. Utan det är att förstå, hur ska det här bolaget tjäna pengar? Det är ju det som jag är mest intresserad av. Har de en liksom idé i antingen försäljningsmodell, prissättningsmodell, distributionsmodell, skalar deras försäljning. Jag är ju liksom väldigt fokuserad på affärsskapandet i bolaget och att det liksom finns en väldigt tydlig idé och plan på hur man ska liksom omsätta en fantastisk produkt eller tjänst till vinst. Det är ju ökande vinster som jag vill hitta. Liksom.
Ja. Har du någon dröm att framöver bli privatinvesterare på heltid?
Nej, det har jag inte. Sen så kanske det blir så någon dag. Men för mig är det är absolut inte en dröm. Utan skulle jag liksom orka och ha drivet och fortsätta liksom vara skapligt bra på det, så är ju det här med att bygga bolag, det är nog ändå min... Det jag får mest energi av. Men det är också det som tar mest energi. Mm. Så det är lite så här, det är lite tudelat det där. Men investeringen för mig, när det bara kommer till att utvärdera i form av avkastning, det blir till slut ganska liksom platt. Eller det är fel att säga, jag älskar det. Och dynamiken och ny information varje dag. Och så där. Men jag tror att jag behöver kalla det bekräftelse, eller kallar det feedback, eller kallar det måluppfyllelse från antingen liksom en kund eller en medarbetare eller något annat. Annars blir det så himla självcentrerat. Precis. Att det är jag som är i min process och jag får min avkastning. Jag vill liksom skapa värde djupare än så helst.
Ja, men det är intressant det du sa innan med affärsmodell. För ofta är det ju som aktier att det gäller att bena ut vad som är det viktiga. Och ibland så ser man ju inte skogen för alla träden.
Precis.
Men affärsmodellen är ju verkligen A och O. Och där tycker jag även att management är någonting som är väldigt viktigt men väldigt svårt att utvärdera. Hur är din syn på management och kollar du på det och hur gör du det?
Oerhört mycket. Alltså jag är mer och mer för varje år som går så inser man att i alla storlekar på bolag så är ledningen viktig. Sen finns det bolag där plattformen och modellen är så pass bra att du kan byta vd 3 gånger och det kommer ändå inte bli någon större skillnad. Men speciellt i då lite mindre bolag som är på en tillväxtresa, då behöver du oftast en entreprenör. Och med det menar jag någon som äger mycket aktier och som också klarar av att ta och verkställa beslut. Alltså liksom det här keep taking decisions och bara liksom få saker att hända, det är ju det man vill investera in i. Det är ju det lyxigaste med börsen, att få liksom chansen att jacka in i någon annans vision och någon annans stenhårda slit och jobb. Liksom. Att bara inom situationstecken få hänga med på en väldigt välsmord tjänstemannapparat, det är liksom inte någonting för mig. Sen återigen, jag pratar ju om min strategi här. Jag säger inte att det här är rätt för alla. Det är ju, börsen är en fantastisk plats att även ha en sån strategi och äga bara ett eller två superbra investmentbolag eller ett par industribolag som liksom gnetar på. Men det blir liksom något helt annat.
Just att komma nära management, är det en anledning till att du investerar då främst i Sverige och Norden? För annars så, home bias är ju ett begrepp som jag tycker är lite spännande. Det vill säga att investerare då tenderar att köpa på sin hemmamarknad. Och egentligen så är det väl lite ologiskt att de bästa casen skulle vara just innanför Sveriges landsgränser.
Mm.
Men det har ju ändå sina fördelar.
Absolut, och det är nog inte så, eller jag kan nästan säga att det är inte så, att de bästa casen är inom våra landsgränser. Men de bästa casen för mig är inom våra landsgränser.
Bra svar.
Och det är dels att kunna komma närheten av management, absolut. Men det är precis lika mycket att förstå underliggande affärskultur. Att när man säger en sak och så blir det något annat. Hur ser man på ett löfte som inte infann sig i våran affärskultur? Samma sak vad gäller typ, ja, men liksom underliggande regleringar och trendskiften vad gäller marknadsförutsättningar. Man tittar på nyheterna och ser fler rubriker för svenska och nordiska marknaden vad man gör i utlandet, i alla fall om man inte är super ambitiös. Så att för mig har det bara varit liksom att jag har bättre risk-reward att investera här. Mm. Även om multiplarna är högre och jag får ett mycket, mycket mindre univers. Och så där. Så att mina 10 första år som investerare så gjorde jag inte ens investering i Norden. Och jag tror att svaret på det är att jag liksom, det finns massa faktorer som gör att jag kommer ha lite bättre möjligheter att hitta conviction och förstå de här investeringarna. Plötsligt om jag skulle investera i ett amerikanskt bolag och så händer det någonting med amerikansk skattelagstiftning eller någonting. Det är liksom mycket troligare att jag missar det. Så att jag vågar inte riktigt.
Nej, det är svårt att ha koll både från stora perspektiv som Kina, Ryssland och till mindre som du pratar om nu.
Ja, och det har alltid varit min strategi. Att jag har aldrig investerat till exempel eller jag vill inte investera i bolag som där jag behöver hålla koll på någon typ av liksom extern makrofaktor också. Till exempel, ja, men det här bolaget har en jättetydlig tes och litet och nordiskt och sådär, men det är jätteberoende av oljepriset. Ja, men då måste jag ju vara proffs på vad som händer med oljepriset också. Eller att ja, men det här bolaget är så stort i en region så att politiska beslut är helt avgörande. Ja, men då måste jag ju hålla på att analysera och följa underliggande politik i ett land. Alltså, du vet, det är bara exponentiellt ökar den tid jag behöver lägga ner för att förstå det här.
Tittar du ingenting på makro alls?
Nej.
Right.
Nej, inte för mina investeringar. Jag kommer aldrig någonsin kunna ha edge i det. Sen så kan jag såklart liksom känna efter och bara säga, nu känns det som att nu, alltså så här, börsen är cyklisk och det fattar jag också. Och har vi liksom gått upp i några år, det är typ så min makroanalys ser ut. Nu har vi gått upp i några år, nu ska vi nog ner i något år. Sen har inte ens det stämt på senaste tid. Men det är ju så långt jag gör analysen. Och på samma sätt som att jag kanske då blir ännu mer kräsen när ett bolag har blivit för stort i portföljen. Så kanske jag i det läget när magen säger lite grann att nu är det nog dags att vi ska ner 20%, då kanske jag bara blir lite mer kräsen. Men hittar jag ett fantastiskt case då sitter jag inte och väntar in någon dipp eller något sånt där, utan då köper jag för fulla muggar. Men det kanske bara liksom kalibrerar lite granna hur höga krav jag har på ett case för att jag ska syna det liksom.
När du tittar på kvalitativa faktorer som management då, hur gör du för att utvärdera dem? Jag kan anta att det är mycket magkänsla, men har du några specifika...
Men alltså, så här, jag älskar ju liksom under promise over deliver, så för det första liksom personligheter och företagsledare som inte tror att det är smart att liksom bara sätta extremt höga mål och prata om dem vid varje given tidpunkt. Jag har aldrig förstått det där liksom. VD:ar som måste skrika ut hur bra det går. Alltså det är det osmartaste du kan göra ur ett investor relations perspektiv.
Sen om det är ett väldigt litet bolag som är beroende av externt kapital, så blir det ju också lite VD:ns jobb.
Ah, ja, men de investerar jag normalt sett inte i. Så att då screenar jag bort dem där. Alltså att investera i bolag som har ett kapitalbehov löpande, det är så oerhört svårt tycker jag.
Ja. Tar du någon gång att investera i bolag som inte går med plus eller som inte riktigt har bevisat sig, men du verkligen tror på modellen?
I princip inte. Det har hänt. Och då är det i en affärsmodell som jag verkligen, verkligen förstår, som är liksom capex tung initialt, där man på något sätt måste investera i någon typ av hårdvara för att få ett abonnemang. Till exempel, även det är väl preskriberat nu, så hade en investering i ett litet hemlarmsbolag som heter Trygga Hem när de var noterade. Och då var det så att de tjänade inte pengar, men de investerade ju i hårdvara för att liksom sätta ut larm i folks hem, och så visste jag att jag fick x antal år av abonnemangsintäkter. Så då var det okej. Okay. Men normalt sett, nej, inte i bolag som är så tidigt i sin resa. Sen är det inte det samma sak som jag aldrig investerat i ett bolag som inte är... Ja, men Cellavision var ett exempel. Det var ju 2 kvartal där de förlorade pengar. Men ja. det finns en affär där, en affärsmodell och sådär. Men där så gillar jag liksom balanserade företagsledare som tänker så som jag hade tänkt om jag hade drivit ett noterat bolag. Man hellre vill försöka, jag skulle ha en extrem respekt för alla mina aktieägare och liksom helst aldrig vilja göra någon besviken. Och då ska man ju vara realist och förklara hur det går, men hellre ligga lite i underkant liksom. Så det är väl nummer ett, bara liksom lite samma syn på hur man driver en affär. Och sen också att, ja, men att det är folk som håller vad de lovar. Det är mycket viktigare än vad man tror. Att gå tillbaka och läs 4 eller 12 eller ännu hellre 24 kvartalsrapporter bak. Och se om, ja, men har det blivit som han eller hon har sagt. Det kanske tog 1 eller 2 år längre, men det blev så till slut. Och då har du ju någon där som du vet förstår den här marknaden och produkten underliggande och har en väldigt tydlig och stark vision, och det verkar bli så till slut. Det kanske tar lite längre tid, men...
Och som är ärlig.
Ja, och som är ärlig. Mm. Det är ju också helt avgörande. Det finns massa sådana exempel på bolag som har sett ut som fantastiska investeringar som hela investerarkollektivet i Sverige har kastat sig på, och där jag faktiskt har skyddats av min magkänsla en gång och bara, det är något som inte känns rätt här. Liksom. Det är någonting som skaver. Och så sitter man där och ser dum ut när aktien går 250%. Och sen så har det faktiskt varit i något eller några fall där ja, då har det dykt upp något. Det var inte så bra som man trodde liksom.
Ja, men det är ju det. Investeringar handlar ju väldigt mycket om att sortera bort de dåliga bolagen egentligen.
Absolut.
Hitta de som inte har, ja, några negativa
ägare. Ska du ha en portfölj med liksom 5-6 innehav? Det finns ju 500-600 och mer därtill potentiella investeringar liksom. Så att det är så här, det är också någonting som är bra att påminna folk om, att så här, du behöver inte göra alla investeringar. Även om något ser jättebra ut och sådär, men du förstår det inte eller det känns lite konstigt. Du behöver verkligen inte göra investeringen. Är det för svårt, bara skippa det hellre. Det är någonting som jag mer och mer har landat i över åren. Att så här, en investering ska egentligen kännas självklar. Jag ska bara kunna titta på det. Okej, okay, jag ska kunna skissa upp en enkel snurra på en halvtimme och bara säga, ja, det kommer bli bra.
Ja, men jag håller med.
Då blir det bra liksom.
Ja. Ofta tycker jag att det där ska gå väldigt snabbt också. Man ska ändå kunna förstå caset ganska snabbt. För att ska man lägga extremt mycket tid bara på att försöka förstå affären, då kanske det inte är rätt ändå.
Nej, sen finns det ju sådana case också som liksom där av sakens natur och bolagets komplexitet tar tid. Jag tror mer det är så här, oavsett om det tog 20 timmar eller 2 timmar att nå dit, så är det så här, när du väl är där, ja, det känns självklart. Och det spelar inte så jättestor roll om det blir några grader hit eller några grader dit i någon riktning. Men liksom grunden är så här, ja, det här kommer bli bra. Och tyvärr så är det väldigt, väldigt sällan det känns så. Men det, om du pratar om så här, har du en dröm att bli privatinvesterare bara liksom, och svaret är ju nej på den frågan. Men om det är någon gång jag verkligen så här älskar det här, det är ju när liksom den där lilla poletten trillar ner och jag bara känner så här, nu vill jag bara svälja varenda aktie som finns i orderboken här, men jag måste vara lite kall, så jag kommer ändå in på en skaplig nivå och man bara säger, nu vill jag köpa mycket aktier i det här bolaget. Mm. Det är ju liksom, den känslan är fantastisk. Och man bara hoppas att ingen annan får nys om det här innan man själv har liksom hunnit bygga en full position.
Man bara ser dollartecknarna framför ögonen rulla.
Ja, eller framförallt, för mig har det alltid varit poäng liksom. Att jag har en idé och ni ska nog få se att det kommer bli så liksom. Att ens tes verkställs, det blir typ viktigare än att det blir kronor och ören eller att det blir avkastning. Men att det är liksom... Jag klurade ut det här pusslet och det ligger i framtiden. Ingen vet om det exakt kommer bli så, men jag känner mig väldigt säker på att det finns en god möjlighet att jag kommer få rätt i det här liksom.
Ja, men det tror jag är väldigt viktigt. Det är lite som Buffett. Pengarna är ju inte det viktigaste, utan det är den egentligen intellektuella stimulansen och själva spelet som man egentligen kan ha varje dag på börsen.
Ja, nej, men så är det ju. Det är ju en oerhörd utmaning, och det är som det blir så allmänbildande också. Plötsligt sitter man och kollar på liksom någon polsk underleverantör av mikroplaster till några bolag. Så bara, hur hamnade jag här? Liksom? Eller översatte, jag kommer ihåg med Cellavision, så satt jag liksom översatte japanska medicinpublikationer för att förstå hur man såg på digital mikroskopering, relativt vanlig. Och liksom, man får alltid ut något av vad gjort de där nörddjupdyken. Och det är jäkligt kul att lära sig nytt där.
Har du några sektorer som du undviker och några som du älskar? För det är ju lite det med vad som är en nisch och vad man förstår och så. Men
absolut har jag det, men det har mycket att göra med det där som jag tog upp tidigare. Det att jag helst inte vill ha några liksom för stora externa saker som kan påverka. Och det kan ju då till exempel vara ett oljepris eller ett stålpris i ett råvarubolag. Det kan vara politiska regleringar i iGaming. Det kan vara alltså sådana grejer, tycker jag. Då jag kan investera i det, men då höjs mina krav på det caset väldigt, väldigt mycket. För jag gillar inte när jag både ska behöva lära mig att hålla koll på ett bolag och jag ska också behöva hålla koll på någonting som händer med regleringar eller ett liksom någon stor faktor som blir väldigt, väldigt viktig. Jag vill helst kunna liksom bara fokusera på bolaget och dess affär. Så det är mycket sådana sektorer som jag väldigt sällan då investerar i.
Och om man ska sammanfatta lite nu, du har ju gått igenom väldigt mycket intressant och väldigt mycket bra information. Jag kommer ta med mig mycket härifrån. Men vad krävs för att man ska bli en bra investerare?
Självinsikt i vad du klarar av och vad du vill göra, och våga hitta din egen strategi, din egen väg, och sen följa den. Det finns väldigt många som vill vara en viss typ av investerare men sen inte riktigt kanske klarar av det. Antingen för man lägger för lite tid eller för att man är inte tillräckligt duktig eller vad det nu är för någonting. Så att en bra investerare handlar om att första åren bara ut och testa för att se vem du är som investerare. Och sen när man har liksom, när den poletten har fallit ner, när man vet vilken typ av risk man är beredd att ta, hur mycket tid man är beredd att lägga. När någon familj eller vän frågar, då är det de första frågorna jag ställer. Okej, du ska börja med det här. Vad är du beredd att ta för risk? Och alla säger medel. Liksom. Ingen säger hög och ingen säger låg. Okej. Men då har man i alla fall tänkt i termer av risk, vilket är viktigt. Men sen kommer den viktiga frågan, vad har du för horisont? Alltså det är helt olika svar man ska ge om någon säger så här, men ett år, jag har pengar här som jag ska använda om ett år för att köpa en bostad. Ja, då tycker inte jag att du ska ha dem på börsen överhuvudtaget, ärligt talat. Eller evergreen, det här ska liksom vara fram till min pension. Ja, bra, då har vi väldigt mycket att spela med. Eller ja, men om 3 år så tror jag att jag kommer vilja köpa ett landställe eller vad det nu är. Så lite beroende på vad du kommer klara av att ha för horisont, så kan det bli helt olika strategier. Och sen så har du det här med nedlagd tid. Jag är beredd att våga ge ett generellt svar att är du beredd att lägga mycket tid, ja, då kan du ha en mycket mer koncentrerad och mycket mer aktiv strategi. Antingen är du duktig på psykologi och är kall, ja, då kan du bli daytrader. Du behöver inte kunna egentligen så mycket om bolagen, men är väldigt duktig på att förstå rörelser och förstå marknadspsykologi. Det kan bli det absolut mest högavkastande du kan ägna dig åt. Är du beredd att lägga mycket tid men du inte vill, liksom, du vill investera i bolag och vill inte investera i rörelser och marknadspsykologi, då är det en koncentrerad portfölj som gäller enligt mig. Och det finns ju faktiskt också just teori som stödjer det. Att du över ett visst antal bolag så diversifierar du inte bort mer bolagsrisk. Så det brukar jag säga även folk som är helt nybörjare att sätt ihop då en portfölj med 10-20 aktier och se bara till att alla är lönsamma, och du kan skicka mig en lista på 60 bolag så kan jag kryssa bort dem som du ska ta bort och så kan jag lägga till några. Alltså välj 10-20 av de här och så kanske du lägger 2 dagar per år och så byter du ut 1 eller 2 av dem och så kommer det bli bra. Liksom. Eller så börjar du lägga mycket tid. Och då kan man ha ännu färre och vara mer aktiv och byta oftare och så vidare. Men väldigt långt svar, men sammanfattat. Börja med att testa dig runt, gör massa misstag och sen försök landa i vem är jag som investerare och sen följ det.
Hitta en circle of competence.
Ja, verkligen. Och även liksom, kanske inte bara kompetens utan också liksom, men vad kommer jag faktiskt syna? Mycket investeringar för mig är så här, men vad borde hända versus vad kommer hända? Mina sämsta case är när jag säger så här, men det här borde verkligen hända. Och så frågar jag mig själv, men kommer det verkligen hända? Nej, troligtvis inte. Men det borde verkligen ske. Men det är så här, saker som borde hända, det är inget bra att investera i, utan du måste liksom försöka vara sträng mot dig själv och säga, men vad kommer utfallet här vara?
Ja, men intressant. Jag tycker genomgående tema känns som att det gäller att välja bort det som är dåligt, även om man är en ny investerare. Det är den viktiga faktorn.
Och det du inte förstår.
Inte att ha 50 bolag eller...
Precis.
Nej. Det finns ju massa...
Det viktiga är att ta bort det dåliga egentligen och hålla det till det som är
bra. Ja, det finns ju massa liksom, både publik och icke-publika investerare som har haft fantastiska avkastningstal med betydligt många fler bolag än vad jag har haft, eller en mer tradinganpassad strategi, eller kortare investeringshorisont eller längre investeringshorisont. Liksom, det är inte det handlar om, utan det handlar om att hitta sitt sätt och verkställa det på absolut bästa möjliga sätt.
Bra summering. En sista fråga då. Kommer Modular Finance till börsen?
Fått den väldigt mycket på senaste tid. Men, och jag ger väl samma svar. Jag och Måns, även Rasmus, vår CTO, vi brukar försöka träffas, eller träffas, vi träffas ju varje dag, men vi brukar liksom i något annat sammanhang än jobbet snacka lite någon gång per år och bara säga, men är det kul fortfarande? Vad håller vi på med? Vart ska vi? Och vi har hållit på nu i 9 år. Och svaret varje gång har varit att vi fortsätter. Och vi fortsätter som ett onoterat bolag. Mm. Och någon gång kanske svaret blir att vi fortsätter som noterat bolag om det finns liksom argument för det. Men för oss handlar det väldigt mycket om att det ska vara det bästa för bolaget, och vi har en väldigt, väldigt stor respekt för den juridiska personen Modular Finance.
Ja. Ja, men suveränt. Tycker faktiskt att efter intervjun så förstår man lite mer och då kan inte uppnå den här galna avkastningen. Och det är någonting som jag tycker är väldigt härligt med börsen, att det finns svart på vitt hur bra man har gjort det historiskt. Och om man talk to talk så måste man walk to walk, och det kan man också se i vad man har presterat.
Ja, det kan jag väl lägga till som en sista liksom lite inspiration, att så här, kommande 16 år så kommer jag punkt inte vara nära den här avkastningen. Utan det som är det absolut mest fantastiska med börsen tycker jag, det är att ju mindre investerare är, alltså i kapital, ju mindre pengar du börjar med, ju större möjligheter har du till riktigt, riktigt hög avkastning. För då kan du göra alla typer av investeringar. Så det är viktigt att lägga till. Jag började med ett väldigt litet belopp, sparade slantar, och jättestolt och nöjd med vad jag har presterat, men jag kommer inte ens kunna vara nära det, och jag skulle aldrig kunna vara nära det i någon typ av fondstruktur eller förvalta pengar för någon annan. Men det är det som också är så fantastiskt, och varför jag också älskar att det nu finns möjligheter med depåer där man inte ens behöver betala courtage i början och sådär, att så här, det finns inte ett enda argument att inte börja med aktier tidigt. Gör du det så kommer det bli bra. Punkt.
Ja, men jag håller med. Du hade nog blivit rikast i världen om du hållit på så här i 50 år.
Ja, då hade du skrivit böcker om dig i alla fall.
Det hade varit något.
Ja, det hade varit något.
Kanske kommer ändå. Ja. Ja, men Petter, stort tack. Jätteintressant att ha dig här idag.
Mm, stort tack.
Tack så mycket.
Jättekul.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.